Ja, då vill jag på det varmaste få tacka för inbjudan här och få komma hit. Jag vet inte om det är Lars Åke, men det kanske är Ilpos förtjänst att jag är här. Lars Åke, ja. Församlingen är Ilpo, pekar han på. Man vet aldrig vad man har dem. Så, nej. Ja, nej, det är första gången jag är här och jag har ju varit med Ilpo här nu. Vad kan det vara en... Vad är det, 5-6 år är det inte, men 2-3 dagar, ja. Och jag höll på att få upp en gädda idag i Kaxälven. Faxälven hette den, ja. Ja, det var annat det. Jag trodde det hette Kax hela tiden, ja. Men Fax eller Kax, det är inte så noga. Passar ju bra med lax. Men det var en rejäl gädda där. Jag blev ju livrädd. Jag vågar inte döda en sån, jag alltså. Ilpo skulle ta honom, men som tur var så slank han en ur näven. Vi hade ingen hov med oss, så vi fick inte upp den. Men nästa gång så vi ta honom. Det var en sån här, vet du. Ja, så där kanske. Ja, jag arbetar i något som heter Fängelsemissionen. Och det är jag väldigt stolt över, och det är en ynnest att få göra det. Vi Ilpo och jag var på Saltviksanstalten häromdagen. Och igår var det, ja. Och mötte killarna där, och det är stora behov. Och Fängelsemissionen har funnits nu i 16 år, tror jag. Så jag reser för dem. Jag är ute och sjunger och spelar och vittnar på anstalterna runt om i landet. Och vi gör en hel del, kan jag säga. Vi har något som vi kallar för gitarrvisionen. Vi tar emot gitarrer och vi har någon som reparerar. Och så delar vi ut dem till internerna då. Och sen har vi brevkurser som Samuel har ställt i ordning. Han är en gammal pingstpastor. Han har gjort många fina brevkurser, och där sitter väldigt många fångar, så får man säga, intagna idag som gör de här kurserna. Och rätt vad det är, när man sitter där och söker svar, man korresponderar brevledes då, så får man knacka ur Jesus på celldörren. Och det har hänt vid flera tillfällen så har man tagit emot Jesus och fått ett nytt liv. Vi har en kille nu som han satt i 12 år på Kumla. Och han verkar idag bland kriminella ungdomar och gör ett fantastiskt arbete. Han blev kristen, frälst, som vi säger, på en sån där brevkurs. Så det är intressant. Så därför är jag lite här. Jag har en liten talong med mig och säger allt på en gång, så är det färdigt. Sen så kan jag gå in på det som är riktigt sen. Men det här är viktigt också. Vill du vara med och stötta det här arbetet, så är vi jättetacksamma. Många bäckar små. Vi jobbar man med de minsta i samhället, så är det ofta, eller på att säga, att det, man får kämpa för ekonomin också. Men Gud har försett oss i 16 år, och det tror vi att han ska göra fortsättningsvis också. Sen inte nog med det, sen har jag med mig en sån här också. Och det här är lika viktigt. Det är tidningen Dagen. Du får skriva på här, så får du tidningar en hel månad gratis. Kostar ingenting. Det ligger ingen luring gömd där, utan det är väldigt viktigt att vi har en profetisk röst. Alla de kristna tidningarna är viktiga, Världen idag. Och jag är då ute för tidningen Dagen. Och den har ju ökat, vi behöver ta krafttag, vänner, så att det inte bara är den sekulariserade medierna som styr informationsflödet, utan skriv gärna på den, så får du ta med dig tidningen Dagen alldeles gratis. Och sen har jag en CD-skiva med skivad lax. Han räcker över midsommar och jul och påsk och alltihop. Den säljer en rea jag här. Vi får den för 100 kronor. Det är då. Det var bra. Ja. Nu ska jag sjunga lite. Berätta lite om mitt liv och lite. Jag har tänkt på en man som betytt väldigt mycket för mig. Säkert för Ilpo med, om man har hört. Det var han som startade Evangelicenter. Om man skulle sätta en rubrik över mötet som han Immanuel Minus säger. Rubriken, säger han då. Så är det enkel barnslig tro. Och jag tror det håller, vänner. Och det är det Jesus framhåller också. Här kommer en hälsning, några enkla ord. Från en som har smakat av livets bord. Du kanske inte bryr dig och lever som du vill. Min önskan är att du lyssnar till. Jag växte upp och försökte bli stor. Lämnade hemmet min far och mor. Men att livet kunde vara så tufft. Av alla drömmar blev bara luft. Det vi sår får vi skörda en dag. Så då skörd jag det i livets lag. Så nu förstår jag hur bräcklig en människa är. När vi var unga var livet en lek. Vi delade lika och ingen svek. Vi njöt tillsammans ett förtrollande rus. Tills någon gick in i dödens hus. Av alla vänner finns inte många kvar, nej. De fick aldrig se sina bästa dagar. De dog för tidigt, en simpel död. De fick aldrig smaka av livets bröd. Det vi sår får vi skörda en dag. Så då skörd jag det i livets lag. Så nu förstår jag hur bräcklig en människa är. Men jag lever i mina bästa år. Visst har jag sorger och visst har jag sår. Livet hänger på en skör, skör tråd. Att jag får leva, det är bara nåd. Så jag är tacksam för varje dag. Lyckligt lottad som har det bra. Allting är gåvor som livet ger. Hoppfulla dagar som jag trots allt ser. Det vi sår får vi skörda en dag. Så då skörd jag det i livets lag. Så nu förstår jag hur bräcklig en människa är. Ja, nu förstår jag hur bräcklig en människa är. Ja, tack så ni har, vänner. Tack, tack. Så var det ju när jag växte upp hos min pappa i Jönköping. Så var det, inte många kamrater kvar. Och nu är man ju lite till åren, men de dog ju väldigt tidigt. 25-30 års ålder, många. I sitt missbruk. Jag kom ju till Levi Petrus stiftelsen 1982 var det. Och det var en fantastisk upplevelse att få komma in i den gemenskapen. Sen är det ju så att de här verksamheterna, de har tyvärr krympt ihop. Både i Norge och Sverige och i Finland vet jag inte. Det vet nog Ilpo kanske. Men det finns ett arbete och jag gläds över att fler och fler församlingar engagerar sig socialt idag. Och man öppnar second hand butiker och man kör dem tillsammans med LP-verksamheten och så vidare. Det är ett fint koncept. Så vi har en sån i Trollhättan, en sån second hand. Och där har jag ett litet kontor. Och det är alldeles utmärkt, där trivs jag bra bland alla sekundära saker som finns där. Tänk att man har fått en ny chans, vänner. Vi har alla fått en ny chans och den har vi tagit och den släpper vi inte. Gud är god. Han älskar oss så underbart, övermåttan härligt. Tänk vad skönt det är. Har jag inte sagt dig, jag älskar dig, att jag vill ge mitt liv till dig. Har jag inte sagt dig, du kan lita på mig, jag kan aldrig svika dig. Har jag inte sagt, jag hör din bön. Håll ut i tro och du ska få din lön. Har jag inte sagt dig, du kan lita på mig, jag kan aldrig svika dig. Ja, har jag inte lovat dig ett evigt liv, att vi ska njuta av en evig frid. Har jag inte sagt dig att du är min brun, iklädd i helig skrud. Ja, visst är du, du är min brud. Nu min älskare, lyft upp din blick. Jag ville röra vid dig om jag bara fick. Tänk om jag fick hålla om dig, då kunde allt bli bra i ett enda ögonblick. Ja, det får du hålla om oss, Herre. Har jag inte sagt dig, gårdagen är förbi, och morgondagen, den vet ingen hur den blir. Men just här i kyrka ikväll kan jag hela dina sår, om jag bara får. Ja, det får du. Ja, har jag inte lovat dig ett evigt liv, att vi ska njuta av en evig frid. Har jag inte sagt dig att du är min brun, iklädd i helig skrud. Ja, visst är du, du är min brud. Ja. Ja. Guds nåd, vet ni, det är någonting som jag har varit upptagen med i hela mitt kristna liv. Och kommer aldrig ifrån det. Den blir bara större och större. Och viktigare och viktigare. Guds nåd, Guds kärlek, Guds förlåtelse. Alla de här sakerna, de hänger ju intimt tillsammans. Förlåtelsen banar ju väg för hans kärlek. När han får förlåta dig och mig, och vi tar emot förlåtelsen, då kan hans kärlek verka. Vad underbart. Och kärleken är ju sådan att den förlåter alla allt. Nu gör den inte fel till rätt och orättfärdighet till rättfärdighet. Den har sitt behag i sanningen. Men den älskar villkorslöst. Gud älskar oss villkorslöst. Och det är kärnan i hela den här, jag får säga, kråksången som vi lever i. Men det gör vi inte, vi lever ju en härlig lovsång. Och det är jag väldigt glad över. Och hur många gånger han har förlåtit mig, det vet jag inte. Eller hur många gånger han tänker göra det, det vet jag inte heller. Men ett är sant alltså. Hur många gånger ska jag förlåta min broder? Ja, jämt. Alltid, Alf. Du ska få göra det så långt du bara kan. Res dig och gå vidare. Du är ej fördömd. Även om du fallit när vägen din varit svår. Jag går vidare min kära vän, känn dig ej fördömd. Jag har sett dig in vid korsets fot och hört ditt hjärtas rop. För jag renar ditt hjärta från all din skuld. Och mitt älskade barn, jag är din far. Så skulle inte jag då kunna rena dig. Så res dig och gå vidare mitt barn. Gå vidare min lärjunge, jag mot nya djärva mål. Ty jag sviker ej en lärjunge som fallit på sin väg. Nej, allt som ligger bakom dig är sänkt i nådens hav. Och från här och nu i denna stund kan allting bli nytt. För du kan lita på mig, jag är din Gud. Och mitt älskade barn, jag är din far. Så skulle inte jag då kunna rena dig. Så res dig och gå vidare mitt barn. Vem är det som dömer dig när Jesus gjort dig fri? När blodet ifrån Golgata har talat för din sak. Så res dig och gå vidare, känn dig ej fördömd. Jag har hört din bön vid korset och det räcker. För jag renar ditt hjärta från all din synd. Och mitt älskade barn, jag är din far. Så skulle inte jag då kunna rena dig. Så res dig och gå vidare. Jag res dig och gå vidare. Res dig och gå vidare mitt barn. Ja, det var ju, jag vet, Nils F. Nygren, han var ju med på Minste sånger då. Han nämnde det här, han visste inte hur många hundratals gånger eller tusentals gånger som Guds nåd hade mött honom. Och så är det. Jag var ju på Hall, en anstalt. Det är något år sedan nu. Och då var det en kille där som, han satt där med sitt långa hår och yvigt skägg och han såg så god ut. Så frågade han mig, kan jag få låna din gitarr? Ja, sa jag, det kan du väl göra. Så jag, men det är ju ingen idé, jag är vänsterhänt. Jag spelar ju bakvänt, men ja, det är jag med, sa han. Ja. Så han lånade gitarren och så spelade han en härlig blues alltså. Och då fick jag ju tala om det för honom att vi kan ju ordna fram en gitarr till dig. Kan ni det, sa han. Och han var så ödmjuk. Och ja, du kanske blir här ett tag, sa jag. Ja, jag har livstid, sa han. Ja, då ska vi nog hinna få fram en gitarr, sa. Och det tog ett halvår så vet jag, var jag där och lämnade gitarren till honom. Jag fick gå igenom en vakt då, men han var så tacksam. Och likadant en annan kille, han sa det att förut var jag fri till kroppen liksom. Jag kunde springa på gröna ängar och om det var så, men jag hade ett fängelse här inne, sa han. Nu sitter jag här i en begränsad yta. Men jag har blivit frälst, jag har blivit kristen, jag är fri här inne, jag har inte det inre fängelset kvar. Tänk vad gott, vänner. Så Gud är god och det är våra barn som sitter där. Det är våra kamrater och det är väldigt mycket nysvenskar som vi säger. Det kan vara 70-80% på riksanstalterna och säkerhetsanstalterna som kommer ifrån andra länder. Så situationen liknar väldigt mycket USA, tycker jag, mer och mer. Om det sen är ett misslyckande när det gäller integration och så vidare, det vet väl bara Gud, men det kan vi ju kanske tänka oss. Men jag har med mig ett budskap när jag är där, och det handlar om försoning. Att ta emot förlåtelsen, det kan vara en process som vi som kristna får arbeta med hela livet också. Och man får ständigt komma tillbaka till det här, åtminstone jag. Är jag förlåten nu? Kan jag vara det verkligen? Och det är man ju. Vi är det. Vi är förlåtna i grunden. Genom allt så är vi förlåtna. Sen får man arbeta på sin frälsning. Och för att kunna förlåta sin nästa är det ju gott att veta det, att jag är förlåten. Och sen acceptera att jag, och jobba på att jag kan också förlåta mig själv. Det är ju väldigt viktigt. Då kan jag också förlåta min broder och min syster. Så som Gud har förlåtit oss är vi ju faktiskt pliktiga att förlåta varandra. Det är en väldig hälsning egentligen. Så det är fullt möjligt. Och då har jag en liten sång som heter Försoning då. Den finns på den här skivan. Jag har också med mig här. Det är sent nu min vän, för sent att börja om. Det som är gjort är gjort, men det är aldrig för sent att mötas igen. Försoning är bättre än hämnd. Det är sent nu min vän att vandra samma väg. Vi får gå åt varsitt håll, men det är aldrig för sent att slå följa ibland. Försoning är en utsträckt hand. Att försonas i en öppen famn och bli fri från bitterhet och skam. Så ge mig din hand en enda minut innan vår tid är slut. Det är tid, min vän, innan solen går ner. En kort liten stund i ett naket rum. Och innan du går, nej, ge mig en chans innan ljusen släcks. Ja, innan alla känslor väcks. Det är tid nu min vän att vi vänder oss bort från alla hårda ord. Och innan du går, innan du släpper min hand, kan du känna ett hjärta i brand. Att försonas i en öppen famn och bli fri från bitterhet och skam. Så ge mig din hand en enda minut innan vår tid är slut. Ja, ge mig din hand en enda minut innan vår tid är slut. Även om inte allt blir fullkomligt här nere, vänner, så är ju vi alla beklädda med försoningens ämbete. Det är ett ämbete. Det är en väldigt stark sak egentligen. Att vi ska i allt söka fred med vår nästa. Innan vi lägger en tionde kyrka, och så ska vi göra det. Det rekommenderas starkt. Det är så starkt så att om du vet att någon har något emot dig och du inte har försökt med detta, så är det ingen idé att du offrar i kyrka. Det är ju hemskt väldigt starka ord. Alltså det, då förstår vi ju att det ligger väldigt på Guds hjärta detta. Att vi ska hålla ihop och älska varandra. Nu sa jag sjunga mycket mer här. Någon mer sång kanske. Ta någon liten. När det gäller mycket av dessa killarna på fängelserna då, så har det gått sönder för många. Och många brustna relationer. Och det har det gjort innanför kyrkans väggar med. Det har det gjort hos många pastorer och evangelister också. Vi är inte skonade, men vi ska hjälpa varandra och lyfta varandra. Och det är väldigt viktigt. Och älska varandra. Tala gott om varandra, och så bryter vi ner, kan vi stuka den här tungan på han, våran åklagare som är framme. När alla drömmar tagit slut, ingenting är som förut. När alla vägar är stängda, du försöker hitta ut. När alla löften om en framtid slagit sönder av ditt liv, och i en oförtröstlig vånda söker du din frid. Men det finns en väg som du kan gå, en broder och vän som du säkert kan nå. Knäpp dina händer och ropa på Jesus. När sista tåget tagit av, du sitter ensam på en bar. När alla minnen har bleknat, du har ingenting kvar. Efter stormens hårda vind, tåren rullar på din kind. Tänk om du hade kunnat stanna innanför din grind. Men det finns en väg som du kan gå, en broder och vän som du säkert kan nå. Knäpp dina händer och ropa på Jesus. Amen. Tack till dig.
Jag ska läsa en liten vers. Jag vittnar lite över en man som heter Ludvig Karlsson, som jag kände ganska väl i många år. Han startade Evangelicenter, heter det, i Norge. Ett arbete som finns idag där man hjälper missbrukare, kan man väl säga, och människor som hamnat på livets skuggsida. Och jag vill läsa ett litet bibelord bara här i samband med det, som jag slog upp hemma hos Ilpo här idag. Det står som överskrift: vem är störst? Och då står det i Lukas evangeliet, i det 9:e kapitlet, så står det i 46:e versen. Och då läser jag 1981. Jag brukar alltid läsa 1917 års översättning. Så är omodern än jag. Men
Ja, de började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Den som är minst av er alla, han är störst, tror jag det står kanske i 17. Jag kom till Norge 1985. Jag blev frälst 1982. Och Ludvig Karlsson, han hade startat det här arbetet i Norge. Så han kom med en busslast med människor, var det. Killar var det väl i stort sett. Som var nyfrälsta och nytända. Och han hade nyss startat, han startade 1983, började de öppna sina första hem i Norge där. Och det kom ett gäng väldigt mänskligt sett nedbrutna människor. De såg väldigt sargade ut. Och så kom de till Vängarn. Det var den, vet ni det, vänner? Vängarn, vad var det? Har ni hört talas om det? Ja, LP-stiftelsen, som det då hette, LP-verksamheten, de hade ju en by där. Det var väl en alkoholistanstalt hade det varit. Till gymnastiksalen där kom de och så skulle vi ha möte. Och jag minns det här mötet, det tog aldrig slut. Jag tror det gick en 4 timmar alltså. Så nu har vi börjat, ni vet när klockan blir 10 får ni gå ikväll. Nej, då har vi. Men i alla fall, det här mötet höll på väldigt länge. Och de slutade aldrig att sjunga och vittna. Och det var det att det blev, det var ingen som gick heller, utan det blev en sån atmosfär. Och jag undrar vad ledaren var för verksamheten. Han satt längst bak och bara log alltså. Och vi är ju vana, jag vet inte hur norrmännen, eller jo, det vet jag vad någorlunda, det är väl lite mer anarki där borta. Nej. Men de är fria på sitt sätt alltså. Vi hade ju alltid det här med att Erik Edin och Sonja, man intervjuade alltid. Och det fanns ju en omsorg och en tanke bakom det, att man gjorde det. Ifall vederbörande då, så att inte den halkade iväg i sitt vittnesbörd och kanske sa för mycket eller för lite. Men han bara satt där nere längst bak. Och de vittnade och de sjöng. Och vi satt och grät och det var sån stämning. Så sa han så här till mig efter mötet, så sa han, gjorde han så till mig. Och du, sa han, du ska med till Norge, du, sa han. Ja, det var väl liksom, jaha, ja, ja. Så du följer bara med, du, sa han, och tar bilen och kör efter mig, sa han. Och det blev så sen, så jag åkte, det var inte just den gången, men bara i den samma sommaren så åkte jag efter honom. Han hade varit i Sverige ytterligare och kom till Norge. Och fick uppleva en man som gick i tro. Något så våldsamt. Ju mer det har kommit till mig nu på äldre dag. Det här var ju ändå nästan 30 år sedan blir det ju. Faktiskt 28 år sedan. Så det har hänt en del. Och det blev så starkt för mig. Så jag tänkte jag ska ta fram det här idag när jag kommer hit. En barnslig enkel tro. De köpte Lisa och han, de blev frälsta, de blev kristna. Han har berättat allt detta och jag har ju varit honom så nära, så det här är fullständigt sant. Han satt med hagelbössan på andra våningen i det lilla hus de hade. Och Lise, frun, satt i köket där nere på undervåningen, tablettpåverkad och helt i misär alltså. Och så skulle han trycka av, då kom en hand och slog ner geväret. Så skottet gick av och det blev stort hål i väggen där alltså. Och så gick han ner till Lise, hon satt precis som att hon inte reagerade. Ja, vi får väl åka hem till mamma, sa han och pappa. Och de var frälsta, Ludvig Karlssons föräldrar. Och det gjorde de. De körde iväg och de hade bestämt att ta ut skilsmässa och allting. Och pappan och mamman, Elvira heter hon, jag och Valentin, de hade bestämt oss att gå på tältmöte. Så då kom Lisa och Ludvig med där och han sa: Gud talar så väldigt. Hon satt längst bak. Men jag kände mig inte värdig, så jag böjde bara ett knä, sa han. Men där blev de frälsta. Och han som satt inne i fängelse i 10 år tillhör resande folket. Och en fyllefant, som han själv sa, en nolla, som ingenting var för denna världen, reste Gud upp honom. Han fick sen en statsbegravning. Regeringen satt på begravningen. Han fick spärra av Oslo. 3-4 tusen människor var där. Statsministern var där. Alla var där. Han finns på Norwegian Airline idag. På vingen där sitter han. Han och Ari Ledvardsson och några till, som 10 av de mest populära personerna i landet. Denne lille man som ingenting var, och hans fru ingenting. Så det är fantastiskt vad Gud kan göra. Och han, när han blev frälst, så fick han någonting av Gud som han själv inte kunde ta ansvar för, höll på att säga. Han var tvungen att gå, så han började hjälpa sina kamrater i garaget, precis som Erik Edin hade börjat en gång. Och det gjorde han. Och första hemmet de köpte hette Klöfta. Det var 4-5 mil. Det var en länsmansgård. Där hade han stått handbojad flera gånger och blivit dömd. Det var alltså polismyndigheten som hade det här huset. Nu står han där senare och ska köpa detta hemmet. Och ha till att hjälpa gamla fängelsekunder och missbrukare. Och han hade 20 kronor på fickan, hade de. Och hade ställt till med en ballon. Så de var väl där, Erik Edin från Sverige, och de var där lite folk då, kommunen och lite så här. Och han hade ju inga pengar, vet du. Men han skrev på i tro. Då kom det en man och gav en 300 000. Ja, då förstår jag. Då är det Gud, sa. Och så började det. En fantastisk vandring. Och han var så liten i sig själv, den här mannen. Så han kände sig som en unge. Han sa det. Jag är en nolla, sa han. Men i bästa fall så kan Gud fylla en nolla. Det är värre att spränga in något i en etta, sa han. Så det går att fylla en nolla, vet du. Och det är nollorna som är intressanta efter Jesus, som är nummer 1, va. Då blir det intressant hur många nollor det finns efter. Så vi kan vara goda nollor allihopa. Och bli fyllda av Guds kärlek. Tänk vad härligt. Och jag fick följa med i det här arbetet. Jag var där i många, många, många år. Och vi hade väckelsekampanjer och... Han stängde aldrig av telefonen. Nej. Jag ringde någon gång. Jag sitter i styremöterum, men jag kan ringa dem med 5 minuter, så vi har en liten paus här snart. Så han var aldrig oåtkomlig. Han kunde inte. Det kan vara någon som tränger hjälp, sa han, som behöver hjälp. Så han brände sitt ljus i båda ändarna. Han hade ett skröpligt hjärta. Jag talar om en som är liten. Jesus, han ställde fram ett barn jämte sig själv. Vill ni ta emot mig, så ska ni ta emot det här barnet. Det kanske inte var så stort intresse när de har tänkt allesammans. Vem av oss är störst egentligen? Jag vet inte vad det berodde på att de tänkte så. Men den tanken är lätt att få, för det är den centrala synden. Högmodet finns i oss allesammans, och det gäller att dö i oss själva, vänner, och följa Jesus. Den som vill ha sitt liv och bevara sitt liv, han mister det. Och för Herrens skull så får vi försöka att dö en smula. Och det är välbehagligt. Och det gjorde denne man, och det gjorde hans fru med. Och jag vet att han blev ju väldigt sjuk. Han hade ju pacemaker och var ju inne på sjukhus så många gånger. Fick så många hjärtinfarkter. Och jag vet, han sa det var en gång när han körde på motorvägen. Då kom den här känslan, och han fick tunnelseende, och han precis kunde stanna in till vägen. Då fick han ju en hjärtinfarkt. Måste hem till Lise, sa han. Det var hans resonemang. Så han körde hem till Lisa, han, och spydde ner hela golvet, så hon fick ta honom till sjukhus. Och så var det ofta när han åkte in. Han kom gående som är 18 i puls. Och de la Karlsson ska inte vara uppe och gå, det var det sista han hörde. Och så körde de in honom. På Tönsberg sjukhus låg han och var väldigt dålig. Då kommer det in en kvinna i receptionen där. Och hon ska byta däck på sin bil. Och kommer in på en hjärtavdelning på Tönsberg sjukhus. Och ber att få låna telefonen. Och hon undrar väl där sköterskan vad alls hon hamnar där för att ringa. Och då är det en vinkel i byggnaden så då ser hon in på det rummet där han ligger, Ludvig Karlsson. Han ligger där med slangar och grejer. Vad är det för en man som ligger där? Då bryter hon tystnadsplikten och talar om vem det var. Ska man inte göra. Och han har betytt mycket och betyder mycket för vårt land. Han hjälper många människor som har det svårt. Han ska jag träffa, sa hon. Och det var en svensk kvinna det här. Ja, men det går icke, sa hon och försökte hålla i henne. Det gick inte. Hon in till honom där och får tag i Ludvig och profeterar över honom. Allt det här som skulle hända och att han skulle bli frisk. Och där satt hans brorsa Daniel med blommor. Och det var enda som fick lite vatten. Det var Daniels blommor. Han satt och grät, så han kunde inte göra någonting. Men när hon kom in så hon bad så hela sängen skalv där, sa han. Och han blev rest och blev frisk. Då stod det på rubriker i tidningen. Finns det änglar på Tönsberg sjukhus? Ingen såg henne mer. Vad vet jag. Men det här hände gång på gång. Och han blev ju så omtalad. Så när det var många, han bad för någon i rullstol som på sjukhuset där som reste sig. Och det var utanför röntgenavdelningen. Då är det en man, då hör han en röst. Ta mig med, sa han. Och jag drog undan draperiet, där stod en naken kar och jag bad i Jesu namn för honom. Och han fick möta Gud. Det var så det var hela tiden, hela tiden. Och det är så fantastiskt att få möta en sån man. Vänner, vi lever av tro. Gud, han ser inte till vår storhet. Alla våra egna kvalifikationer är snarare, många gånger, det är ju inte det, vi får ju använda vårt förstånd. Men många gånger när vi börjar tänka på, vad kan jag, vad duger jag till och vem är jag, vad kan jag prestera? Då kan det många gånger ligga lite i vägen. Utan han hade ett motto, när det var omöjligt för människor, när det var stopp. Nu är det stopp, sa de, nu går det inte mer. Ja, men det är bra, då får Gud chansen nu då. Då får ju Gud chansen, för nu är det ju stopp för oss. Och så var det gång på gång. Och det är fantastiskt att få vara med i det här arbetet. Och jag är så glad och tacksam för det här. Och jag känner att Gud, han vill öka på vår tro i mitt liv. Jag vill tillbaka till det här någonting. Jag känner att jag har en längtan. Och det tror jag är sunt att man har det. Att vi, Gud kan använda vem han vill. Han kan använda dig. Varenda dag kan bli intressant. Pappa, han sa till mig, han lever än idag. Han är 93 år. Och han är... det var... Han sa så här. Ja, Alf, sa han. Jag vaknar inte med den där känslan. Den där tanken som jag alltid gjorde när jag var nyfrälst och detta. Vem ska jag få vittna för idag? Och då kände jag det med. Det gör inte jag heller, farsan. Käre Gud, må det få bli en bön, ett sätt att leva. Vem är det som ska ha evangelium idag? För det är alltid någon i din väg. Varje dag är det det. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Men det är där. Och när man får vara till välsignelse på det sättet, då är det spännande. Och då blir man glad och man lyfts, va? Har du känt det? Det behöver bara kanske vara en kopp kaffe, en klapp på axeln. Men det är evangelium, försoning, det är kärlek, det är nåd, det är godhet. Och det är så skönt. Jag vet, jag var på Torpahemmet. Nej, jag hade börjat i Härnösand faktiskt. Jag var på Nordhem, heter ett hem där uppe. Första, en av de första hemmen man hade, eller för, ja, ni vet, Strandgården var väl det första. Men det var ett litet hem man hade i Härnösand, LP-stiftelsen hade. Och så skulle jag åka hem. Och jag gjorde det med oss, eller hem och frälsa mina kamrater liksom. Och jag var rätt stor då, blev jag. Jag gick nog som, undrar vem som är störst här egentligen på LP. Kanske var det lite sånt, jag vet inte. Men... Så jag åkte ju hem och jag hamnade på fel sida bordet. Så jag blev sittande med mina kamrater på ett felaktigt sätt. Och det gick sönder alltihopa och jag var helt förtvivlad. Så jag ringde upp till Lennart Gullbrand som han hette. Han är hemma hos Herre nu. Han var föreståndare i Göteborg där många år. Och så berättade jag för honom det här. Jag vet inte, jag kan återkomma. Ta första bästa tåg hit, sa han. Och det gjorde jag. Och det var på eftermiddagen. Så det var ett nattåg upp som gick upp till Härnösand. Och det gick väl vidare sen. Och när jag kom in i kupén där, då låg det en man på tredje britsen där uppe. Och så hör jag bara en röst. Du, sa han, är du kristen möjligtvis? Och jag liksom och tittade upp och ja, ja, sa jag. Det är jag. Ja. Kan du läsa lite i Bibeln för mig? Ja, ska jag göra så. Ska jag göra. Och jag gjorde det, va? Det går ju slå upp en Bibel alltså. Trots att man också läste ju någonting där, va? Ja, och han tackade så mycket. Och så sa han något... om att bara för köttbullarna i stekpannan bränns vid så behöver inte det ha med Gud att göra, sa han. Nej, det tror jag inte, sa jag. Nej. Och han menar väl allt det lilla minsta. Det kanske, jag inte vet jag, han hade några frågeställningar. Och sen vet jag att jag låg där länge och vred mig. Så tog det ett halvår och kom man ner till Torpahemmet i Jönköping. Där jag är uppvuxen där i den stan. Och Torpahemmet, det var ju där jag var själv och fick ett nytt liv. Ja, då, vem var det som satt? Då satt han där. Hej, hej, nu är jag frälst, sa han. Nu är jag frälst. Så Gud, han kan använda oss precis sådana som vi är. I vilken situation du än befinner dig. Känn dig inte oduglig förklarad. Det kommer från ett helt annat håll, den hälsningen. Utan den förlorade sonen. Han hade ju en sån tung bag, som vi säger. Han hade en tung börda med sig. Jag är inget värd, sa han. Men han reste sig. Mot alla ords och gick hemåt. Han gjorde det. Drängarna har inte så dåligt som jag har här, sa han. Jag förgås av hunger och allt sammans. Trots denna djävulska fördömelse så gick han hem. Tänk vad många det är som går här ute, vänner. Man har ett dålig självkänsla, en dålig självbild och det är så mycket som har gått sönder. Och man kanske har det bakom en fin fasad. Vad viktig din hälsning är. Att Gud vill bruka dig och mig. Det är så viktigt idag, vänner. Och vi ska uppmuntra varandra som Guds församling. Och vi ska älska varandra och närma oss varandra. Jag vet, jag kan ju namnge. Nej, det ska jag inte göra. Men jag ska säga att det var en stor pastor i Göteborg i Smyrnaförsamlingen. Och som jag tycker mycket om idag. Väldigt mycket. Men jag hade så svårt för han hade skällt ut mig. Och jag tyckte det fanns ingen fog för det. Och det tog i köttet. Jag som var så stor och duktig. Det var nog mycket i det han sa. Så det gick väldigt länge. Och jag klarade inte av det här. Så kom jag hem till min gamle pappa. Han blir 93 år, han lever än. Och så berättade jag det här för honom. Att jag har så svårt för den här mannen, sa jag. Och det går inte. Och jag går i samma kyrka och det är väldigt tufft. Du har bara ett att göra, sa han. Ja, vad är det? Närmare honom, sa han. Och jag tänkte, gode Gud. Så på kyrktorget en dag så står vederbörande där i sin ståtliga gestalt. Och då gick jag fram i alla fall. Jag kände att benen började gå och väldigt nervös. Och så kom jag fram. Du, sa jag, man får titta ut. Jag har tänkt väldigt dåliga tankar om dig, så du vet. Men det gör jag inte nu längre. Nej. Och det ser du själv, sa jag. Nu får jag älska dig, sa jag till honom. Och jag gjorde det i det ögonblicket. Han stod ju bara alldeles förvånad. Vet du vad? Men jag var fri. Jag gick därifrån och var fri. Gå i tro. Man får gå emot det här ibland. Gå att den rättfärdige ska leva av tro. Va? Det är rätt skönt, för tron är en gåva. Och vi kan be om saker och ting. Led mig idag, Herre. Hjälp mig idag. Ge mig glädje idag. Allting är idel goda gåvor och skänker som kommer ner ovanifrån. Och Gud är den gode givaren. Och han vill förgylla din dag. Han vill läka dina sår. Han vill vara med i skilsmässan. Han vill vara med om du har problem kanske med barnen. Han vill vara mitt i det och är för dig i det här. Och när vi börjar be till i Guds vilja och gå i tro, då sker det saker. Och jag tänker på den Ludvig som fick sluta sitt liv på det sättet. En verksamhet som exploderade. Som dessvärre har krympt ihop idag, men det får vi be över. Och jag tror att Gud har nya initiativ. Så blir man häpen. Jag skulle kunna berätta hur mycket som helst om den här enkle mannen. Men nu ska vi be tillsammans, tror jag. För nu har jag hållit på länge nog och det ber om ursäkt för. Men Gud har inte bråttom, va? Nej, vi hinner. Ja. Och är du här som känner att du vill ha förbön, så går det alldeles utmärkt. Vi är en enda familj, vänner. Gud kan och han förmår gå i tro. Kom med ditt problem eller din sjuka kropp eller vad det är. Jag tror på det här. Vi ska inte tappa mark, vi ska vinna den. Amen. Ja. Ja, kära Herre, vi tackar dig, Jesus. Tackar dig av hela vårt hjärta, Herre, att vi får sitta framför en öppen bibel i Sverige idag, Herre. Och ha dig mitt ibland oss, Herre. Helige Ande, jag tackar dig att du utgjuter av din kärlek. Att du kommer med ditt trosstärkande ord och med sånt som du är och utgjuter och ingjuter mod, Herre, och hopp i våra hjärtan, Herre. Så vi kan gå ut härifrån, Herre, nytända och känna att vi är älskade av dig. Och hur det än går så ska vi hem till himlen och vi ska ha många med oss. Välsigna din församling här, välsigna Lars-Åke och hans fru och alla som arbetar här och är med, Herre. I Jesu namn, tack att du gör det, Herre. Tack att du är ande, du är kärlek, du är godhet, Herre. Och du har alla möjligheter hos dig, Herre. Tack att vi får tillhöra dig. Vi lägger resten av mötet i dina händer här och ber dig kom helige Ande. Kom du med uppmuntran och med tröst där det är sorg och om det är nöd, Herre. Tack att du kan göra det i Jesu namn. Och vi ger dig all ära. Amen. Tack och lov. Ja, kanske sjunga en sång till avslutning här för min del. Så kom gärna och tala med mig efteråt här då om tidningen Dagen. Det är också en trosteg. Och likaså när det gäller fängelsemissionen. Jag vill lägga det på ditt hjärta. Ja, det känns. Hinner jag en sång? Ja, bara se. För mig tillbaka, Gud, jag ber. För jag tror jag har gått fel. Hjälp mig se vad som hindrar mig. Oh, jag vill vara där du är. Led mig tillbaka till dig. Jag har ofta gått min egen väg utan någon hänsyn till någon annan. Hur många gånger har jag gått förbi
när någon ropat på min hjälp. För mig tillbaka till dig. Ja, hjälp mig se med mina ögon. Lär mig lyssna med mina öron. Hjälp mig älska med mitt hjärta, och Gud, lär mig att dela människors nöd. Du har hört min bön förut, men tack att nåden är slut. Tack att din kärlek den brinner än för människor som längtar hem. För mig tillbaka igen. Ja, hjälp mig se med mina ögon. Lär mig lyssna, och Gud, med mina öron. Hjälp mig älska med mitt hjärta, och Gud, lär mig att dela människors nöd. Lär mig att dela människors nöd.
Amen. En liten anekdot bara innan jag skulle sagt den också, men jag ska ta med det här till sist. Första arbetet som han hade, Ludvig, det skulle jag ju nämnt här bara kort här. Då satt han hemma, han hade ju inget arbete, vet ni. Frälst, nyfrälst. Så, käre Jesus, vad säger jag, har ingen utbildning och ingenting. Och så han tänkte, det här får du ta hand om, Gud. Och så var det ju arbetsannonser. Så han blundade och satte, nu får du ta hand om detta, Gud. Nu leder du mig här. Och så satte han fingret. Järnbinder stod det där. Och det är de som armerar och lägger grunden med cementar och grejer. Alltså med järn då i grunden till golven, till husen, vet ni. Järnbinder. Jaha, då är det bara att åka. Gick i tro på att det var Gud som hade satt fingret där. Han visste ingenting av detta. Han åkte ner och kom ner där till en stor byggarbetsplats. Det var den här firman hade, och så blev han intervjuad och fick jobbet. Och fick en avdelning där han skulle ta hand om hela vänstra flygeln där nere och bygger vi grejer där. Så. Och han höll färgen, han litade på Gud. Ja. Fick på sig någon arbetarkeps där, vet, och stod där. Och han la upp kartor, vet du, på alltihopa. Det var som en stjärnhimmel, sa han. Jag bara kikade, sa han. Förstod ingenting. Och rullade ihop kartorna, vet du, där stod han och gick ut i den här baracken, vet du, och stod där på byggarbetsplatsen och bara spana. Och käre Gud, så får han se en man. Detta är sant alltså. Och han var järnbinder. Så han skulle vara med Ludvig, så han blev chef över honom. Ja, jag kan ingenting, sa Ludvig, han började prata, vet du. Och han hade alkoholproblem, den här mannen. Och den mannen, han var så duktig. Och Ludvig satt hemma och bad för honom, vet du, käre Gud, frälsen, gör så han kommit på jobb imorgon. Och han kom varje dag. Sen när han slutade den anställningen så sa han till Ludvig, då hade han lärt upp sig, det gick väl ett tag. Det är inte jag som har någon ros av detta, det är den mannen här. Som jag bett till Gud för, det är han som har gjort allt sammans. Jag kan ingenting av detta, du vet, han stod ju, de undrar. Men så var det att gå i tro. Gud hjälper även där, va? Förstår du? Nu ska jag inte säga mer. Amen. Så nu kan du gå i tro här ikväll. Komma fram, jag vet inte om Ilpo har med sig sin myrra. Eller med olja här, så kan vi smörja det. Han har myrra med sig, han, vet du, så det blir riktigt extra smörjelse det. Blir du dubbelt läkt här ikväll? Amen. Ja.
När jag ser på dig blir jag trygg. När jag ser på dig blir mitt hjärta varmt. Du är mitt allt. Du är mitt enda hopp. När jag ber får jag fri. När jag ber till dig blir min ande fri. Du är mitt allt, du är mitt enda hopp. Och när du står där övergiven ut i ensamhetens rum, och när orden inte räcker för att trösta ditt sorgsna hjärta, då lägger han sin sårmärkta hand på din kropp, och då känner du han helar dig. Du är mitt liv, oh min Gud. Att din död på korset kunde rädda mig, oh vilket djup din nåd är nog för mig. Jag vill följa dig genom dalen. Jag vill följa dig upp till bergets högsta topp, och vart än du går vill jag följa dig. Så när du står där inför Gud, tvagen ut i hans blod, jag frikänd och utan skuld, du tror du drömmer, kan det möjligen vara sant? Då lägger han sin sårmärkta hand på din kropp, och då känner du han älskar dig. Så när du står där övergiven ut i ensamhet, och när orden inte räcker för att trösta ditt sorgsna hjärta, då lägger han sin sårmärkta hand på din kropp, och då känner du han helar dig. Ja, på din kropp han helar dig.
Amen. Ja, tack Herre att vi alla är helade i dina sår, Herre. Och att vi alla lever i ditt helande, Herre. För det är först när vi går in i himlen som vi är fullkomligt helade. Och om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag, Herre. Därför lever vi i ett helande allesammans, Herre. Men hjälp den idag som har ont i sin kropp och som har det svårt, Herre. Tack att du är där. Och du kan även gripa in nu och här medan vi ber, Herre. Och du ser relationer och allt vad det kan vara. Tack att du är mäktig, Herre, och göra det vi inte förmår. Långt mer kan du göra, Herre. Det ger vi dig ära för. Tack att du handlar och gör och griper in. Amen. Amen.